Amen. Go to Matt Moore.
Solen pressar över en dallrande stekhet, ökensand. Luften vibrerar, så det som man kan göra, vet du. Den är riktigt varmt. Ökenvinden piskar och viner och sanden liksom biter sig fast i skinnet. Och ur sanddynerna, på sanddynerna, ur den här sandstormen, så kommer det fram en man. Skäggig, rufsig, lite enkelt klädd, väderbiten, solbränd. Och lika bister och rak och på något vis oborstad som hela han ser ut, är också budskapet. Omvänd er, för Guds rike är nära. Och i det här ögonblicket så är det faktiskt så att hela historien går framåt en alldeles speciell punkt. Där Guds rike ska bryta fram här på jorden. Alltså, Gud har förberett historien genom att plocka en man, forma ett folk och så vidare. Därför vi har Gamla testamentet. Och nu träder profeten som på något vis ska vara snöplogen eller bulldosen framför Jesus, träder han fram och säger: nu är det dags. Nu är tiden inne. Guds rike är nära. Så omvänd er. Och när han står nere vid Jordanfloden och ska döpa, så säger han: jag döper i vatten, men efter mig så kommer det en. Och jag är inte värdig ens att knyta upp hans sandaler. Han ska döpa i det heliga ande och eld. Hans förkunnelse driver honom i döden. Han visste huvudet. Profeter gör ofta det. Men innan så lyfter han sitt finger och så pekar han på Jesus. Och så säger han: där är Guds man som tar bort världens synd. Det var han som föddes hit i jorden genom ett gudomligt under. När den helige ande vidrör en orörd ung kvinnas livmoder. Och Gudsonen och människosonen blir till. Det är han som lever fram sitt liv, fram till ett alldeles speciellt ögonblick, när han döps just utav den Johannes i Jordan. Och när den helige ande kommer ner över honom. Och när han därefter leds av anden, drivs av anden, vandrar med andens kraft inom sig och går ut och förkunnar smord av anden. Lukas 3, Lukas 4. Och där bryter Guds rike fram. Där vandrar han, den enkla människoson och gudason, fram längs stränderna till sjön Genesaret. Han kallar lärjungar. Någon kommer in med en son som ligger på en bår och han reser upp honom. Han vidrör blindas ögon och de ser. Han vidrör sådana som är nedböjda, de får räta på sig. Han driver ut demonerna ur en man som en hel svinjord, rusar ut för branten och dör. Han gör kraftgärningar så vågorna lägger sig. Han vandrar fram där, människosonen, gudasonen, i all enkelhet. Och så gör han det som är det allra största av alla under. Vet, bota sjuka, det görs i andra sammanhang och inte bara på lasaretterna. Buddhistmunkar bota sjuka. Faraos vise män gjorde under och kraftgärningar. Alltså, det där är inget märkligt. Men Jesus gör någonting som ingen annan kan. Han förlåter synder. Ingen annan kan göra det största av under, det mest omöjliga utmaning som finns. Han förlåter synden. Så går vandringen fram upp emot korset. Där dör han försoningsdöden. Han träder in i dödsriket, men han platsar inte där. Dödsriket stöter ut honom, för han har ingen synd gjort. Han kan inte vara kvar där. Så han spränger liksom dödsrikets portar inifrån och kommer ut livslevande. Han besöker sina lärjungar och så lyfts han upp till himlarnas rike igen. Men innan han gör det, så talar han, så verkar han. Några saker som han sa. En man kommer in. Religiöst kunnig. Teologiskt insatt. Och Jesus säger: om du inte blir född på nytt, så kan du inte se Guds rike. Han säger, på tal om hem och hus och tillgångar: Rävarna har nyor, fåglarna har bon, men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. En kvinna kommer fram och säger: ni säger att det är här man ska be till Gud, på tal om bön som vi talar om idag. Men judarna, vi säger här. Ska man tillbe där eller där? Ni ska tillbe ande och sanning. För Gud är ande. Och den som ber till honom måste tillbe i ande och sanning. Han säger: vinden blåser vart den vill. Och du hör hur den blåser, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Sådana ord talar han där han vandrar fram där nere. I det här lilla landet. Så skickar han ut sina lärjungar efter att ha bett för dem. Och nu vill jag läsa några stycken ord i förbönen för de troende. Du undrar, vad har det här med inre sekularisering och inte påverkan att göra? Ta det lugnt. När Jesus ber för sina lärjungar och för i förlängningen för oss, de som kommer till tro på dem och de som i sin tur kommer till tro på dem och så vidare, så ber han bland annat Johannes 17, vi tar vers 11. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig. Vers 15. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Så innan han lyfts upp i himlarnas rike, så säger han: nu ska ni höra. Nu ska ni som tror på mig gå ut och förkunna evangelium för hela världen. Och varför då? Jo, därför att ty så älskade Gud världen att han utgav sin enda son, och att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Så väntar de in gåvan. Och sen kommer den helige andes kraft på den första pingstdagen och drabbar de här 120 som finns i den övervåningen där. Enkla människor, efterföljare till den enkla mannen som gick omkring i det lilla landet. Och de gör gärningar som han gjorde. De går hans befallning för att kunna evangelium för världen. Under och tecken sker. Människor blir frälsta. Och som någon slags summa utav allt kan man läsa versen i Apostlagärningarna 17, när Paulus och hans arbetsgäng hade kommit till Thessaloniki, Thessalonika, så här. Och han förkunnar i synagogen och synagogan då förklarar skrifterna om Jesus. Och en del människor kommer till tro, andra blir avundsjuka. Och så blir det upplopp när de samlar ihop en del löst folk, en del löst folk från gatan står det. Ställer till upplopp, oroligheter. Och så stormar man fram mot Jasons hus och söker efter Paulus och Silas som bodde där. När de inte fann dem så släpade de Jason och några andra bröder till stadens styresmän och skrek: nu är de här också. De som har vänt upp och ner på hela världen. Är du med? Ser du linjen här? Därför att det finns ett ord som återkommer gång på gång på gång. Nämligen världen. Världen. Och hur skulle det här gå till? Att evangelium skulle sprida sig vidare. Vidare utav dem som då vände upp och ner på hela världen. Men samtidigt de som liksom tog över arvet och stafettpinnen. Jo, första Korinterbrevet. Det första kapitlet och vers 26 och 27. Kanske 27 och 28 istället. 27 och 28. Första Korinterbrevet, första kapitlet, vers 27 och 28. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt. För att låta det visas står det med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt. För att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt. För att göra till intet det som var till. Den här lilla strofen har jag funderat över många gånger. Hur kunde Gud välja ut det som inte var till? Det fanns ju inte. Men så idag såg jag faktiskt alldeles strax här innan. Det fanns till, men det fanns inte till för världen. Amen. Det som för världen var svagt, det som för världen var oansenligt, det som för världen var föraktat, ja, det som för världen inte fanns till. Alltså detta något som Gud väljer ut för att sprida evangeliet, det finns inte ens till för världen. Världen reflekterar inte över att det finns ens. Så oansenligt är det. Så började det. Var så här började. Behåll den scenen i ditt tanke, i ditt sinne. Och så förflyttar vi oss århundrade efter århundrade. Och så kommer vi in i vår tid. Häng med här också. Vi landar exempelvis i en jättekatedral. Guld. Ädla metaller. Vackra konstverk. Du kanske har varit där nere i Rom. Jag har varit där. Stått i lång kö. En enorm rikedom. Och få se hur vår Jesus sa: människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. På ett annat ställe så ser vi några stycken som sitter och mediterar. Och en del andra, de har andra seanser för sig. Först läser de Fader vår, sen sjunger de en psalm. Sen har de spiritistiska seanser för sig. Och ser vad Jesus sa: min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Upplysningen drabbar mänskligheten med en riktig knockout. I spåren av den följer bibelkritiken. Och följ med mig så ser vi där på de stora präst- och pastorsutbildningarna, hur man sitter och läser böcker om Bibeln som om inte Gud finns. Hur var det Jesus sa? Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Och Paulus sa, om ni förkunnar, om någon förkunnar ett annat evangelium än det jag förkunnar, förbannelse över honom. Jag pratade med en 15-årig tjej i den stad som jag bor. Man hade varit på, jag tror det var studiebesök i Svenska kyrkan, och prästen hade sagt att naturligtvis så var det en man med i samband med Jesu tillbedjelse. Det går ju inte annars, sa prästen. Alltså, emellan det som skedde där när Guds rike kom och där vi befinner oss idag, så har evangelium passerat, kristendomen har passerat, kristna församlingar har passerat genom världen. Och istället för att bevaras från världen, så uppslukades man av världen. Och det är därför idag det nästan inte går att skilja på yttre påverkan eller inre sekularisering. Därför att allt kommer från världen. Och det är det här vi måste identifiera idag. Alltså, vad är Guds rike? Det rike som man bara kan se om man blir född på nytt. Och vad är av världen? För världen låter inte så farligt i våra öron. Men nu ska du höra Johannes 12. Och Johannes 14. Johannes 12 och Johannes 14. Johannes 12:31. Nu går en dom över världen. Nu ska denna världens furste dömas. 14:30. Det är inte mycket mer jag kommer att säga er, ty denna världens furste kommer, men mot mig förmår han ingenting. Alltså, det som ligger bakom världen, vad det än är världens furste. Den som står bakom världen är djävulen, för hela världen är i den ondes våld. Och det är det vi måste inse. När vi står här och förundras över det som sker inom kristenheten, så måste vi förstå att världens furste har influerat Guds församling. Det är därför vi ser allt det här. Och det som är så djävulskt smart, det är det att det inte är ett angrepp på en front. För fungerar inte det ena, så tar man det andra. Därför ska man förstå att det är samma rot, det religiösa angreppet, som det andliga angreppet, som upplysningens liberala angrepp och som det organisatoriska byråkratiska angreppet. Alla angrepp kommer från samma källa, nämligen denna världens furste som står bakom. Det är alltså en kamp emellan Satan och Gud. Och i förlängningen emellan djävulen och hans anhang och Guds församling. Det är därför vi ser allt det här. Det är de religiösa spåren som går genom historien. Jag menar, vi ser hur efter några hundra år blev kristendomen statsreligion i romarriket. Katedralerna byggdes. Kristendomen förvandlades och vi fick Kristi födelse. Det är ögonblicken och firade solen. Det är därför vi firar jul i december. Jag älskar julen, därför att det är så mysigt sådär. Men jag, naturligtvis tror jag inte att Jesus föddes då. Det är en konstruktion av kristendomen, religionen kristendomen. Har du sett Jesusbilderna när det strålar från hans huvud så här? Det är naturligtvis att man assimilerade soldyrkan och gjorde Jesus till denne som man ska dyrka. Alltså, man gjorde det religiöst längs vägen. Samma sak är det ju med Maria. Det är naturligtvis de gudinnorna genom historien som har gjort så i kristen tappning. Det här är ju självklart om vi läser Bibeln och förstår. Men det är inte lika självklart när man står mitt uppe i det. och har det på något vis i märgen. Och då är det svårare naturligtvis. Men det är en religiös linje. En attack på Guds rike, en attack på försämringen genom historien. Som vi ser också idag. Andlighet är samma sak. Funkar det inte där så testar vi väl här då. Och så kan det vara buddhistisk andlighet, eller det kan vara sådana andlighet, det kan vara spiritism. Det kan vara kristaller och stenar, det spelar ingen roll. Bara vi kan angripa och fräta sönder församlingen. Yttre påverkan, inre sekularisering. Upplysningen, detta frontalangrepp som vi talar om på eftermiddagen, det är till och med, där det till och med har släppts fram tveksamma grundtexter som jag har gått över och bygger våra bibelöversättningar. Och jag känner när man hör sånt här, man liksom bara, det blir nästan för mycket. Ska man inte ens lita på Bibeln längre som vi läser? Därför att det finns olika grundtexter man har utgått ifrån. Och vi ska inte dra hela den historien nu, därför att det var det du som sa. Nej. Läkare Lukas höll jag på att säga. Stefan. Att vi ska inte vara jätteoroliga, för vi har Guds ande i oss. Vi har Guds ande som gör ordet levande. Men allt det här är frontalangrepp på olika områden för att komma åt Guds församling. För att sekularisera inifrån, för att påverka utifrån. För när man ser det här idag, ja, jag kan ta det sista spåret som jag drog upp också, som har gått genom världshistorien. Nämligen denna vilja att organisera och strukturera Guds rike. Här menar jag på, det här kanske inte alla håller med, men här rör vi själva ursprungssynden. Det kan låta hårt att säga det. Men försöket att organisera Guds församling, den visar människans rätta ansikte. Jag vill ha kontroll. Jag vill vara med och styra. Jag litar inte på Gud. Jag kan själv. Upprorssynden. Det kan vara hårt att säga så, men jag menar på det. Att organisationer till sin natur motverkar organismen. Alltså man måste vara oerhört skarp mot organisationer i alla former och beskära dem ständigt. För de måste tjäna livet. Måste tjäna organismen. Och här delar naturligtvis inte, den här synen delar vi inte i modern kristenhet. Men jag tror det är ett riktigt frontalangrepp på Guds församling att vilja organisera. Därför att det visar, som sagt var, upprorstrynet. Kan själv, jag vill bestämma. Jag vill styra. Och vad sa Jesus? Vinden blåser vart den vill. Du hör hur den blåser, du ser den blåser där, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var en som är född av anden. Vilken mardröm så som kontrollerar och styr. Det är ju så, naturligtvis. Eller hur? Visst, du som satt i förhör för ett tag sedan hos din pastor. Ja, och fick en läxa. Man vill styra. Man vill styra. Kontroversiellt eller inte, ja. Men jag tror att det är... Alltså där har vi världen. Världen påverkar. Och det som har hänt då, ifrån Guds rikes frambrytande till idag, det är att vi har influerats av världen. Men hur ska vi då göra för att på något vis, mitt i det här, hur ska vi hitta rätt? Hur ska vi våga vidare? Paulus, som var en mycket klok man, skrev så här till de kristna i Rom. Och de här verserna skulle ju ha tagits med och varit någonting utav ledstjärna. Så hade det varit annorlunda idag. Romarbrevet 12, vers 1 och 2. Så förmanar jag nu er syskon, vid Guds barmhärtighet, alltså därför att Gud är barmhärtig, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst. Vi ska inte komma in på det, men som en parentes kan vi väl ta det här ordet gudstjänst. Vi talar idag om bönen i våra gudstjänster. Och
problemet, men det är så svårt, för då vänder man ju upp på himmel och jord, då vänder man ju upp på hela världen, om man säger så. Det är det att det går liksom inte att föra in bönen som begrepp i en gudstjänst som är omgjord till någonting annat än vad det var tänkt att vara. Är du med? Alltså gudstjänst idag, vi tänker direkt på en samling på en plats mellan 11:30 en söndag. Är du med? Så ingenstans i Bibeln om det. Där då står det, frambär era kroppar som ett levande heligt offer som behagar Gud. Det är vår gudstjänst. Och då kan vi helt plötsligt lyfta in bönen som en naturlig del. Vi andas bön i vår gudstjänst. Som vi lever i ständigt. Det är vår gudstjänst. Det var en parentes, men det blir svårt när begrepp krockar med varandra, när man inte definierar. Det är väldigt bra att definiera saker. Nåväl, hur ska vi kunna klara av hanterandet? Jo, anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Hur ska vi klara av att vandra framåt när vi vet det som vi bär med oss utav anpassning efter väg? Ja, vi måste ju naturligtvis börja då att låta oss förvandlas. Att låta oss förvandlas. Genom sinnets förnyelse. Alltså en förändringsprocess där mitt sinne ändras. Jag börjar tänka annorlunda, se annorlunda, höra annorlunda, tala annorlunda. För att jag förnyas. Förvandlas. Det där ordet egentligen, metamorfos, det känner vi igen. Det brukar användas ibland faktiskt i dagligt språk när en människa går igenom någonting utav en personlighetsförvandling av något slag i ett sammanhang. Metamorfos, man går igenom en metamorfos. Det betyder egentligen en inifrån kommande förändring som förvandlar rakt igenom. Och det är förnyelse. Förnyelse i anden, det är inte först och främst att förnimma och känna att nu vidrörde Gud mig i min känsla. Nej, förnyelse i anden, det är att vara med om en inifrån kommande förvandling som förändrar rakt igenom. Så att vi kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott. Ja, men så tränger vi djupare ner i Guds vilja och kommer fram till det som är fullkomligt. Men vi tränger ännu djupare och kommer till och med fram till det som behagar Gud. När vi inte anpassar oss efter den här världen. För om vi anpassar oss efter den här världen, då lyssnar vi till den här världens första. Vi inte bara blir lite slöa och lata kristna. Som inte orkar läsa Bibeln eller orkar be eller orkar gå på möte. Om vi anpassar oss efter världen så går vi djävulens ärenden. För han är den här världens första. Det är det vi måste förstå. Alltså sekulariseringen och påverkan måste förstås utifrån att det finns någon som vill sabotera Guds församling. Vilket spår vi än ser så har det samma rot. Nämligen den här världens första. Vad vi kan göra idag som Kristi brud som håller på att förbereda oss för lammets bröllop i himlarnas rike, det är att tränga djupare in, närmare Gud, närmare hans hjärta, så att vi låter oss förvandlas av Guds ande inifrån och ut och inte anpassa oss efter denna värld. Och här känner jag att jag är den första som kommer och säger, gode Gud, med din helige ande, borra djupare i mig. Här är det som är av världen i mig. Och då menar jag inte intresse för alltså nu får vi inte fastna. Min pappa sa det 5 gånger i våras. När han var ung så var hans, jag är ju rak. När han var ung så var hans pappa missionare. Har ingenting med det att göra naturligtvis. Men när farsan var ung, liten, klättrade upp på taket och såg bortre halvan utav en fotbollsplan och såg när det blev mål där längst borta, då fick han stryk när han kom ner. Av sin fromma far. Och jag menar inte att världen är att exempelvis inte vilja se på idrott, eller hur, Sigvard?
Nej. Alltså, man får inte förlora förståndet.
Nej. Alltså, jag tror ni förstår. Det handlar inte om intresse för det som Paulus sa, är nyttigt på sitt sätt. Att röra på sig och... Ja. Nej. Att anpassa sig efter denna världen, det är att låta världens väsende komma in i sig. Och göra evangeliet till någonting annat än vad det egentligen är. För det är där det hamnar. Alltså när världens väsende kommer in i församlingen och i mitt liv, då trängs evangeliet undan. Och det är bevarandet av evangeliet som är målet för förvandlingen. Är du med? Alltså vi bär från det ögonblick när Guds rike bröt fram till idag, så har evangeliet ändå burits vidare. Och där får vi också vara förvaltare av detta evangelium i vår tid. Men vi måste ständigt vara på vår vakt så vi inte anpassar oss efter denna värld. Himmelske far, nu ber jag, sätt sökarljuset och strålkastaren på mig. Herre Jesus, herre, finns det någonting i mitt liv som saboterar evangeliet, herre, som gör att ditt rike kommer på skam? Herre, så önskar jag att jag fick ställa mig ditt ljus, så att du förlåter mig mina synder och rena mig från all den orättfärdighet, så jag kan förstå vad som är din vilja, vad som är fullkomligt, vad som behagar dig. Herre, hjälp oss att kunna identifiera världen när den sätter upp sitt tryne i form av religiositet, i form av annan andlighet än din ande, i form av liberal teologi som smyger sig in i undervisning och böcker som vi läser. Herre, i form av vilja att ha kontroll genom organisationer och strukturer som vi kan kontrollera och därigenom kontrollera människor, herre Jesus. Herre, hjälp oss att förstå allt det här som vi tränga undan evangeliets sanna väsen, så att vi kan bevara det och ha ett rent evangelium att förkunna för människor och vittna om för människor, så att de kan möta dig, så att de kan födas in i Guds rike. Om det ber jag i Jesu namn. Amen. Amen. Thank you.
alltså det är väldigt konstigt för jag vet inte vad det beror på. Men kanske är det.
Sjunker ner på tempelgolvet och konstaterar jag har orena läppar. De här läpparna som har talat Guds ord. De är också orena. Han blir fullständigt förkrossad, sjunker ner. Och så får han vara med om hur ett andeväsen tar en tång, flyger fram till altaret. Tar ett kol och med det som närmar han sig profetens lämmar. Man försöker naturligtvis komma undan. För ibland är det smärtsamt att möta Gud. Och så får han vara med om när Gud berör hans läppar, så dör de. Så han hör någonstans i bakgrunden, vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Och självklart så ligger han kvar på marken där. För det kan ju inte vara han. Och han bara väntar på att någon annan av andeväsendena ska svara, okej, jag kan gå. Men ingen säger någonting. Vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Och då hör profeten plötsligt i sin förvåning hur hans egna läppar, de som nyss var döda, viskar, se här är jag, sänd mig. Och så uppstår hans läppar, alltså hans tjänst. Efter att ha mött Gud och han får gå ut och tjäna Herren på nytt född i sin tjänst. Det här behöver jag, och kanske finns det med som behöver det här också. Hur Gud möter med oss. Inte bara att vi är så saliga igen, utan att det får tränga ner i hjärtegrunden. För han har behag till sanning i hjärtegrunden. På 80-talet när Livets ord bröt fram, så var det någon som frågade Frankmans, är det här den nya väckelsen som ska komma i vårt land? Och då sa Frankmans så här tillbaks, finns det tårar, sa han. Nej, sa personen, och det stämmer ju, nej, det var inte mycket tårar, då är det inte det, sa. Det berättas om Emil Gustafsson när han hade hållit ett av sina helgelseförbundet och hans knivskarpa budskap i ett väckelse- och helgelsemöte. När ordet skar genom märg och ben. Och i eftermötet så hittade man inte Emil Gustafsson. Var var han? När han gick därifrån på väg hem så ligger Emil Gustafsson på knä i ett dike och ropar till Gud om sin egen frälsning. Alltså ett möte med Gud. Ett möte med Gud, man får tränga ner i det innersta. Och det här kan vi inte styra. Vinden blåser vart den vill. Men vi kan vara öppna. Och vi kan här nu låta oss beröras av Guds ande. Och känner du kanske inte den jublande glädjen direkt, så låt ändå anden borra. Om det blir tårar under en period, så låt det bli tårar. Om det blir förkrosselse under en period, så låt det bli förkrosselse. Om det upplevs som att du går igenom en död, så låt det vara så under tiden när Gud håller det. Kanske kommer du att komma ut med pånytt född tjänst. Så vi ska göra så här just nu. Vi ska inte ha något dramatiska saker för oss. Gud ser mitt innersta. Gud ser ditt innersta. Så här. Och just nu ska Gud låta, du ska låta Gud beröra dig med sin heliga ande. Jag är helt övertygad om, vi har hört tonen förut här ikväll. Och jag stryker under det. Det finns flera stycken här som har infrusna gåvor. Som inte har fungerat i dina gåvor. Av olika orsaker. Vad det är, det vet inte jag. Det spelar ingen roll heller. Men i det här läget vill Gud föda din gåva på nytt. Det förstår vi inte. Alltså det kan gå igenom en tårarnas process. Gud, varför har jag slösat bort x antal av mitt liv? Gud, varför har jag varit feg? Gud, varför? Men Gud kommer och vet vad som sker. Han upprättar dig. Du får liv igen. Gåva får liv igen. Jag tror det finns flera stycken här. Det finns profetians gåva som ska förlösas. Det finns helbrägdagörelsens gåvor som ska förlösas. Det finns kraftgärningarnas gåvor som ska förlösas. Det finns trons gåvor som ska förlösas. Men Gud får vidröra dig med sin heliga. Här handlar om sinnets förnyelse. Att du med ditt sinne, med din själ och kropp, vågar bli en kanal för Guds ande. Sinnets förnyelse. Låt det strömma genom dig. Låt det bli ord, eller behöver bli ord. Låt det bli utsträckta händer när det behöver bli utsträckta händer, så du kommer i tjänst för Gud. Det här är så Guds församling ska gå fram i vår tid. Genom andens gåvor. Andens gåvor. Det är det vi behöver. Det är ett av de viktigaste steg vi har att ta just nu faktiskt. När vi längtar efter förnyelse. Det är att andens gåvor kommer i funktion igen. Tung och tal, profetia, kraftgärningar, helanden, tro, kunskapsord, visdomsord, allt vad det är. Behöver vi ha i funktion. Annars blir det teori, men det är också bara möts och pratar om sånt som vi inte tycker ska vara så. Men andens gåvor förlöses. Och nu ska inte jag säga mer. Vill du sen ha förbön för sjukdom, för depression, för dina barn, för framtiden, ja vad det än är, så ber vi för dig. Du får komma fram. Men jag vill till att du som har gåvorna också fungerar. För vi kan inte göra det. Det går inte. Så välkommen fram med dina förbön. Och du som behöver möta Gud. För att våra ska frigöras en gång. Du har inte talat tungor på länge. Ikväll ska du göra det igen. Ett flöde. Det får Guds ande. Nu är vi inför Gud. Vill du ha förbön så kom gärna fram. Ge dig inför Gud. Några. Ett tag. Ett tag. Shabba kitori. Kista kej.